Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 110 av We Are Influencers. Hej och varmt välkommen tillbaka till podden. I det här avsnittet så ska du få höra på min intervju med Sofia Peterfia Ståhl. Hon är tillbaka som gäst i We Are Influencers för första gången sedan 2015 då hon var med och för första gången och då även podden var ganska ny. Och sen hennes förra besök, då hon precis hade kommit ur en utmattning och bara var i starten på sitt entreprenörskap, så har väldigt mycket hänt. Fia kan idag kalla sig bland annat föreläsare, författare, coach, poddare och bloggare med en spännande och väldigt ambitiös businessstrategi. Hon har ett halvt dussin intäktsben och kalendern är alltid full. Det här var någonting som jag personligen fick erfara när vi försökte boka in och boka om den här podden. Men i det här så är hon väldigt noga med att det är hälsa och välmående som är det som genomsyrar allt hon gör. Och det här är ju extra viktigt för henne eftersom att hon har en utmattning i bagaget. Vi pratar om att leda med mod. Om vikten av trygghet men att också veta när man ska utmana den tryggheten. Och det här med att ta ansvar för sina egna känslor. Vi pratar om när Fia spräckte sitt eget glastak och vågade ta ett stort och väldigt skrämmande steg strax efter att vi träffades sist. Och så pratar vi om det här att ha fokus på det som faktiskt får en att må bra. Här kommer min intervju med Sofia Ståhl. Vi behöver prata om första intrycket på Instagram. Och då syftar jag inte på färgval eller filter eller enhetligt vita bakgrunder. Nej, jag syftar på tydligheten i ditt budskap och varför någon ska klicka på den där följknappen på ditt konto. För innan du kan börja planera hur din feed ska se ut så måste du nämligen fundera på hur ska du fånga din idealföljares uppmärksamhet. Tur för dig så har jag fixat en guide för det här. Den heter Maxa ditt Instagram-konto för tillväxt och i den här guiden så visar jag väldigt bra exempel och berättar hur du ska optimera din profilbild, din Instagram-bio och dina höjdpunkter för att nya följare ska börja följa dig helt enkelt. Ladda ner guiden gratis på lalinda.se/maxa. lalinda.se/maxa. Hej och varmt välkommen tillbaka Sofia Peterfia Ståhl. Stålkvinnan Ståhl. Hur många gånger har du fått höra det?
Aldrig hela mitt liv.
Ändå jag gillar att du hämtade dig tillbaka där. Alltså, ja. Vi har haft så mycket teknikstrul så nu känner jag nu kör vi bara och så bara håller vi tummarna för att det här går vägen.
Yeah. Absolut.
Gud, jag känner mig helt så här flustered. Men gud, det är så fint att se dig och få prata lite business igen. Du var ju med första gången för, vad kom vi fram till?
Nej men gud,
det är 5 eller 6 år sedan.
Ja.
Ja, exakt. Jag startade ju podden 2015 och jag undrar om du inte var med första året eller som det var 2016. Det var relativt tidigt.
Ja, men det var innan jag hade Elin ju. Så det var 2015.
Ja, det var det. Det var innan du hade Elin, ja. Ledigt, innan du hade någonting. Du ja. Hade ju Sjöstedt på den tiden.
Sjöström,
förlåt, herregud. Jag kom på det själv, ja. I alla fall. Du hann inte.
Det är bra.
Jag bara kände, nej, men alltså, det där lät inte rätt.
Nej, ja, det var innan allt.
Ja, innan allt. Mm. Men berätta, okej. Okay, men berätta, vem är du?
Okej, okay, ja, den svåraste frågan. Jag heter Sofia Ståhl, heter Sjöström förut, som du så fint sa, och har jobbat med mitt varumärke Peter Fia i 10 år. Startade det 2010 och har då bloggat och jobbat med sociala medier med fokus på hälsa, välmående, träning i 10 års tid. Och jag är från Dalarna från början, har bott i Stockholm, ja, i väldigt många år nu, sedan 2009. Och liksom från att jag var personlig tränare på ett gym som bloggade till att jag liksom har fått göra någon slags karriär och driver företag och får jobba med fantastiskt roliga saker som jag nog aldrig hade kunnat föreställa mig när jag började för 10 år sedan. Så att ja, det är väl det jag gör. Fokus är alltid, alltid, alltid på välmående, att hjälpa människor, att hjälpa sig själva. Det är liksom det som jag brinner för i allt som jag gör. Oavsett om det är föreläsningar, böcker, sociala medier, ett samarbete eller skriva en bok eller tv. Ja, alltid det fokuset. Så det var typ den korta, långa.
Du har ju hunnit med en hel del grejer då sen vi hördes sist. Du har ju synts du har ju haft ett långt samarbete med Valio, då du bland annat har gjort tv-reklam och som du säger, du har skrivit böcker, du har alltså vad är ditt företag nu? För jag vill ju också prata om det faktum att du fortfarande bloggar. Det är ju väldigt många som nu har övergett bloggen till fördel av för typ Instagram, YouTube, TikTok. Men du håller fast vid bloggen.
Ja, jag gör det. Okej, okay, var frågan först vad mitt företag är eller vad jag gör i mitt
företag? Jag tänkte så här, take it away. Vart vill du börja någonstans? Jag har så många frågor, jag vet inte vart jag ska börja.
Okej. Ja, men så här, jag har också varit på väg att överge. Det startade med bloggen för 10 år sedan. Eller jag bloggade lite privat innan. Men för 10 år sedan så började jag med bloggen och den har jag hela tiden hållit i. Och jag är en av de få, tror jag, som fortfarande snittar 2 inlägg om dagen. Nu har jag lite svårt att få ihop 2 inlägg om dagen, men det är min ambition och mitt mål att jag alltid ska försöka göra 2 inlägg om dagen. Det blir nästan alltid minst 1 i alla fall. Och det är fortfarande min bas. Och jag har varit på väg över till YouTube och jag har varit på väg, ja, framförallt till YouTube. Det är väl det enda som har lockat mig, men jag vill hellre göra tv än att göra YouTube. Så att jag har inte riktigt... Och så här. Jag har min Instagram och min blogg som 2 ben som är jättestadiga. Och liksom är där jag är verksam på sociala medier. Och där jag har liksom jobbat upp en publik och en kontakt med mina följare. Men sen så gör jag också väldigt mycket annat som är kopplat till hälsa och träning. Liksom andra typer av uppdrag. Och då har inte den tiden eller energin eller möjligheten att helt starta en ny kanal och liksom lägga in allt det i något nytt, den har inte riktigt funnits. Jag har inte kunnat motivera det. Så att jag tror att det är en stor skillnad om man till exempel bara jobbar med sociala plattformar. Då är det lättare att ta ett steg över och liksom lägga in kraft i en ny. Men jag har haft så mycket annat så jag får liksom inte ihop mitt liv eller tid eller allting sånt.
Så vad består din business av? Jag tänker vi bara går rakt in i det. Jag tänker liksom dina inkomstben. För jag tänker bloggen måste ju vara en väldigt stort inkomstben i och med att du lägger så enormt mycket tid och energi på den.
Mm, absolut. Mina inkomstben är mina sociala plattformar som är ju blogg och Instagram. Och min blogg ligger hos Allermedia på Femina. Så att de... Och även nu podden. Så att jag har podd, blogg och Instagram. Och de är alla kopplade till Allermedia som driver försäljningen och gör samarbeten via dem på mina sociala plattformar. Och sen så har jag coaching i olika former. Jag har coaching via videosamtal och jag har en tjänst som heter en SMS-tjänst som egentligen började med att jag hade en PT online väldigt tidigt, väldigt många år sedan. som jag hade i 4 år ungefär. Och sen kände jag att det gick liksom från att vara... Det började med så här, man vill hjälpa folk med träning och mat. Och sen så blev det mer och mer att jag började skicka folk till psykolog hela tiden. Och så tappade jag... Ja, men för att folk började må så
förlåt,
himla
det,
dåligt.
Förlåt att jag skrattar, men det blir verkligen så här... Det blir så bara, ja, och så, ja, jag fuckade upp dem, så jag var tvungen att skicka dem till psykolog hela tiden. Nej, de var redan fucked up.
Ja, men så här... När många söker till personliga tränare för att man tänker att så, bara jag börjar äta bättre så fixar jag mig själv. Liksom. Och så börjar man skrapa på ytan och säga det spelar ingen roll hur bra du äter eller hur bra du tränar. Du kommer ändå inte må bra för du behöver jobba med ditt inre och det får du göra här borta. Lite så. Men absolut. Men sen så... Jo, så då har det tagit mig väldigt många år att hitta ett nytt sätt att börja coacha igen. För att efter min PT online så var jag så här, okej, men jag kan inte stå för... Så här, hela PT online-businessen tycker jag har förvandlats väldigt mycket till en så här rulla band och en industri där man bara ska tjäna pengar på människor och bara så här, driver hovar in dem. Oj, nu kommer jag med kritik till hela PT online-businessen. Oops. I alla fall. Det har blivit väldigt mycket...
Passa det, det här kan plockas upp. Det kan bli en rubrik. Ja.
Nej, men jag kände att det blev väldigt mycket liksom någonting som jag inte kan stå för och jag vill inte tjäna pengar på människors välmående eller rättare sagt bristen för välmående på det sättet som jag upplevde att det blir när man bara liksom kastar ut strikta scheman och liksom före efterbilder och all den där jävla skiten, ursäkta uttrycket. Jag kan inte stå för det och jag vill inte tjäna pengar på människor på det sättet. Så då stängde jag ner min PT online och sen tog det många år fram till förra hösten innan jag hittade ett sätt att säga okej, men här hittar jag liksom en förening mellan det jag brinner för och mina värderingar och att jag faktiskt kan ha en inkomst på det. Här funkar det, liksom, det går ihop. Och då blev det en sms-tjänst där jag kör temagrupper med människor utifrån ett tema som jag bestämmer och så är det som 4 veckor där man får dagliga sms med utmaningar, uppmaningar, reflektionsfrågor, videohälsningar och liksom olika grejer kopplat till det här ämnet. Och sen också den här videokursen där jag kör en i taget då. Så det är också ett så här coachingbenet och sen så har jag då samarbetsdelen och det är både då kopplat till de sociala samarbetena eller mina sociala plattformar men även till exempel Valio som du nämnde som är ett ambassadörskap där även ingår liksom andra delar i vi kör helårskontrakt över ett helt år och sen så
det är för övrigt ambassadörskap inte att skicka ut en massa gratis prylar och förvänta sig exponering just saying
exakt, verkligen vi kan ta det sen ja, vad har jag mer jo men sen så har jag andra liksom friskvårdsdelar. Till exempel nu har det ju varit extremt mycket företagsträning så nu har jag 3 företagskunder i veckan då är det företag som jag har så här, friskvårdsträning för deras anställda varje vecka, 2 gånger i veckan för alla väldigt mycket livesändningar har det blivit.
Ja men precis, vad innebär friskvårdsträning för företag?
Till exempel nu så kör jag med Aller Media som gör ju också liksom där min blogg och det ligger. Så att att jag instruerar, jag håller pass här hemifrån i mitt vardagsrum. Man kan se dem på Instagram för jag lägger upp dem där i efterhand. Och då har vi live-träning vid lunchtid tisdag och torsdag i deras Facebookgrupp som är stängd bara för de som är anställda. Och så tränar vi tillsammans live så att säga.
Alltså, men visst har du gjort det här live, alltså pre-corona så har du gjort det här även på plats?
Ja, absolut. Friskvårdsträning med företag typ ute eller så här, gruppträning för privatpersoner. Liksom alltid kört olika typer av träning. Ett tag hade jag ju väldigt mycket PT-kunder men jag kunde inte motivera det ekonomiskt att jag skulle ha en PT-kund i taget för att jag känner mer pengar på andra sätt så då fick jag lägga ner den.
Precis. Och det var lite det jag tänkte fråga också så här, vad tjänar du mest pengar på och vad för jag kände så här att nu har jag ju liksom inte jättemånga inkomstben utan nu är ju mina liksom digitala kurser mitt främsta inkomstben. Men innan det så kände jag att så här, ja, men vissa kunder får man ta för pengarna så att man kan göra andra grejer som är kul. Alltså vissa är bröd och smör och vissa är liksom så att man kan göra det som inte ger lika mycket pengar men som man tycker är kul. Vad är liksom ditt bröd och smör?
Det kan jag absolut svara på men vill att jag ska ta alla mina inkomster eller alla mina
inkomster först. Ja, absolut. Gör det.
Okay.
Det är bra. Jag brukar säga att man ska ha 8 om man ska, liksom, om man ska verkligen ha det utspritt. Men det känns som att du har fler.
Är det så? Mm. Är det så? 8? Gud, bra.
Ja, men 7 eller 8? Vänta, 7. Nu ska vi se. Ja, ja, nu pratar jag om minnet här. Så att 7 eller 8 har väldigt många miljonärer. Har 7 eller 8 inkomstben.
Mm. Okej, okay, intressant. Mm. Jo men, ja, så då har jag den biten där. Så för, då alltså så här, friskvårdsträning, eller egentligen träning i olika, på olika sätt. Och sen så har jag föreläsningsbenet, där jag föreläser. Nu är det mycket digitala föreläsningar. Sen har jag en seglarresa till Grekland varje höst. Där jag tar en grupp människor. Och sen så har vi som en tränings- och välmående hälsoresa i grekiska skärgården.
Hej, sign me up post-corona. Yeah. Måste man kunna segla?
Nej. Bra. Det lär vi oss.
Mm. Ja, men vad bra. Det är underbart. Jag är så fett med.
Ja, jag är så glad att du säger det. Ja. Så det är en jätterolig grej på hösten. Och sen så kampanjer av olika slag eller liksom visst på media, böcker, tidningsuppdrag. Gjorde en kalender med Akademibokhandeln. Och Elin, min projektledare, klipper andra poddar. Som också är ett inkomstben. Ungefär så.
Ungefär så. Ja. Och för okej. Okay. I have questions.
Ja.
Men vi tar först den här bröd och smör. Mm.
Ja, bröd och smör frågan. Då skulle jag säga att alltså jättemycket är ju, samarbeten är jättebra inkomst, såklart en viktig inkomst. Och framförallt också när det är över längre tid. Som nu så håller vi på att signa, eller dels så här att jag har liksom en samarbetspartner som är över ett helt år. Det är ju fantastiskt. Och likadant att jag har den här, till exempel en års eller en månads inkomst via till exempel bloggen. Att jag så här vet exakt vad jag fakturerar varje månad för basen, att bloggen ligger där den ligger. Och sen också att det är så här rullande återkommande uppdrag. Som nu så signar vi en företagskund som signar företagsträning för hela året till exempel. Alltså det är mycket liksom sådana. Mm. Jag har det som strategi lite grann i mitt företagande. Att jag vill liksom kunna se att vissa delar är återkommande. Jag vill alltid ha den tryggheten. Att jag jobbar väldigt mycket för att det ska vara stabilt. Liksom att jag liksom kör över långa perioder, att man vet att här har vi hela det här året, eller vi har 6 månader framåt och sådär. Så att vissa ben sa det. Exakt.
Ja, men just sen här, kan man ju slänga in det här. Det tar sån tid att sälja. Det tar sån tid att sälja, så att, liksom, så att just det här att sälja in saker som är över längre tid, för att det här tror jag att influencers generellt har problem med. Att man tänker att man ja, men man har fått ett Instagram-inlägg och då är det cha-ching liksom. Och det är ju jättebra, men om du istället säljer in 10 Instagram-inlägg eller ett helt år, eller åtminstone 3, då har du ju liksom, ja men dels så har du ju just den här trovärdigheten som byggs upp och varumärkeskännedomen över tid, men så har du ju också just det här att du slipper sälja in liksom under den tiden, eller inte helt och hållet, men du förstår vad jag menar. Du sparar ju inte så här tid, helt enkelt, om du exakt lyckas sälja in mer. Och det är också därför man kan, nu går jag lite så här off topic, men det är också därför man kanske kan ge en rabatt om man signar flera grejer, för det är ju, då sparar du in tiden som det kostar dig att sälja för det i övrigt liksom.
Plus att man har ju en garanterad inkomst över tid, och det är ju värt jättemycket.
Ja, men precis. Nej, men alltså jag tycker att det här, alltså. Och sen du har liksom alla de här olika inkomstbenen, du har liksom det som är, blir du inte förvirrad? Blir du inte, nej men alltså det känns att det blir spretigt liksom, eller att det blir så här oj nu, alltså, eller är du bara så här, åh, 1000 bollar i luften, kul?
Jag skulle säga att det är, nummer ett, jag har en projektledare på heltid, vi är 2 heltidstjänster i mitt företag. Jag anställde ju henne, Elin då, hösten 2016, för att jag kände att jag hade kommit till en punkt där det var så här, antingen så får jag lägga ner för jag pallar inte mer, jag kan inte liksom göra allt själv, det går inte, och jag vill växla upp och jag vill utvecklas och jag vill liksom växa, och till slut så sitter jag och gör saker som jag är så jävla dålig på, och det är helt fel, för hur ska jag då kunna göra det jag är bra på, och hur ska jag kunna växa och liksom komma framåt, det går ju inte. Så då anställde jag henne, och vi har jobbat 4,5 år tillsammans nu och är liksom vårat sätt att jobba är, ja, om man skulle kunna sälja det på burk så hade jag gjort det, för att jag tror att folk
hade köpa behövt den burken. Jag vill så lätt köpa den burken. Jag är så avundsjuk. Jag vill ha en egen chardén.
Jag vet, och alla säger det när vi pratar lite om hur vi jobbar, så är det ofta den respons som man får, för att det är så supertydligt. Vi brukar säga att så här, hon är en administrativa avdelningen och jag är den kreativa avdelningen, och det är liksom lite enkelt sagt att så här, som till exempel jag är en kreativ person som behöver ett visst mått av kreativt kaos. Jag älskar när det är så här, som du sa till mig någon gång när vi skulle planera någon tid, och du bara, hur orkar du med ditt schema eller någonting sånt där, sa du.
Ja.
Och för att mitt schema är väldigt mycket, en vanlig dag för mig kan vara att jag så här, börjar med en morgonklass för en kund på engelska, och sen så har jag 2 coachingkunder, sen ska jag leverera text i ett samarbete, sen ska jag uppdatera mina stories och ska jag skriva ett blogginlägg, och sen så har jag en digital föreläsning på en timme och stå och prata med en kamera. Och sen så ska jag skriva, ge respons på saker, och sen så ska Elin ställa 10 frågor som jag ska säga ja eller nej till olika uppdrag. Till exempel.
Och sen faller du ihop i en blöt öl. Och,
Nej, för att så här,
och du showa så mycket på en dag? Jag hade aldrig pallat det.
Nej, men för att jag är lite, det är liksom, nu får jag vara i mitt esse. Däremot om jag hade behövt vara i mailkorgen, eller om jag hade behövt liksom ha koll på det administrativa, eller att jag hade behövt liksom göra alla de sakerna. Mm. Min enda uppgift är, Elin säger till, jag kollade min kalender på morgonen och jag kollar på min att göra-lista. Där har Elin serverat mig. Den här tiden ska du göra det här. Den här tiden ska du göra det här. Det här behöver du leverera idag. Det här ska du lämna på. Det här har du deadline på. Det enda jag behöver fokusera då är det kreativa. Att ge ut det jag faktiskt är bra på. Jag behöver inte fundera på planering, kontakt, kommunikation, mejl. Ingenting sånt. Och det är enda anledningen till att det funkar. Annars hade jag inte pallat. Och det är därför jag kan göra det jag gör.
Jag ser framför mig en scen ur West Wing. Du vet, så här, Vita huset-serien. Där liksom presidenten kommer in på morgonen och bara at 8 o'clock you got this. At 8:15 you have this. At 9 o'clock you have the chief of staff. Blah, 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 blah.
Oh my god, presidenten.
Det är det jag ser framför mig. Att du liksom, ja, du har alltså någon som bara så här kommer. Här är ditt schema. Nu, go do greatness.
Jag menar, okej, lite absolut hybrid att ta presidentliknelsen, men om man kokar ner det till sig i teorin så är det exakt så det är. Som att här, hon är så här, okej, taxin kommer den här tiden. Alltså, som till exempel, det kommer in en intervjuförfrågan till exempel. Då är det ju hon som sköter alla vändor i så här, okej, vad är det för intervju? Okej, ska vi tacka ja eller nej? Oftast så tar hon egna beslut, ibland bollar hon med mig, men oftast behöver hon inte för att hon vet. Sköter allting fram till att jag har några frågor som jag ska sitta och svara på, eller så här, ja, men om 20 minuter så ska du ta den här telefonintervjun, bra, så gör jag det, sen lägger jag på, sen kan jag släppa det, sen fixar ju hon alla de här vändorna med korreläsning eller godkänna texter eller liksom så, eller om jag ska iväg på en föreläsning innan corona, då säger jag okej, men taxin kommer den tiden, planet går den här, eller vart, om jag ska iväg någonstans. Liksom, det är liksom allt det där som man inte tänker tar tid och energi. Det är hennes jobb.
Mm.
Mitt jobb är att stå på scenen och inspirera, eller försöka inspirera i alla fall. Eller prata, eller liksom göra alla de delarna.
Nu tycker jag att du förminskar dig. Ja,
men mitt jobb är liksom inte att vara i alla de andra delarna runt omkring. Det är hennes jobb.
Men, och det här är ju en, nu är vi ju lite så här överkurs, eller så här next level influencer, entreprenör, person. Därför att, det är det ju. De flesta har ju liksom knappt, eller flesta, men väldigt många har ju knappt företag när man börjar. Och du har ju du driver ju en, vad jag antar är en mångmiljon business liksom. Så att det är ju, det måste du göra för att kunna vara anställda. men någonstans är det så här, hur kom du till den punkten? För att jag vill dela med mig någonting som jag har tänkt på väldigt mycket i veckan. Och det är the upper limit.
Mm.
Alltså, har du hört talas om det uttrycket?
Lite grann, och jag tror, ja, fortsätt.
Det kommer från en bok som heter The Big Leap, som jag kan inte komma ihåg vad han heter, han som har skrivit den. Han heter Gay i förnamn, men jag kommer inte på honom efter efternamn. Han har skrivit i alla fall en bok som heter The Big Leap, alltså det stora skuttet. Och så det kan man googla på. Och i den boken så tar han upp en teori som han då kallar för The Upper Limit, vilket innebär att vi alla har en inbyggd övre gräns som vi inte, då vi börjar sabotera för oss själva för att vi inte vill passera den gränsen, eller att vi inte kan tillåta oss själv mer än en viss mängd lycka, framgång, glädje etc. Jag skulle någonstans vilja dra liknelsen här till att det här är ju your comfort zone, och även man skapar sitt eget glastak liksom. Att så här, om du ska komma ut ur det här, ut ur din comfort zone eller ovanför din upper limit, så måste du ha, alltså just, det här är en teori som jag typ kom på igår, så att jag har inte delat med mig den någonstans, och du vet, häng med mig nu för att det här kan bli lite rörigt. Jag ser liksom som på min comfort zone som en bubbla liksom. Och det är en plats där jag är väldigt bekväm. Jag kan det jag kan, jag är nöjd, jag är trygg. Jag är inte orolig. Jag vet att det här inne har jag liksom, är jag säker, trygg på alla sätt och vis. Och det finns ju då en risk att jag trillar ur min comfort zone neråt, om jag till exempel tappa jobbet eller bli sjuk eller ens man lämna en eller vad det nu kan vara för någonting, att man liksom, då måste man liksom klättra upp i den här comfort zonen igen. Men då har man ju en väldigt stark kraft och incitament, ska jag säga, för att komma tillbaka in i sin comfort zone. Därför att det kan också vara en gräns, det kan vara en bubbla, du förstår vad jag menar. För att under den här så är det inte så jävla härligt, utan där vill man liksom inte vara. Men till exempel när man är deprimerad, när man är utmattad, som du och jag vet om, då har ju hela den här comfort zonen flyttat sig neråt. Och så att då är man ju också väldigt nöjd, då är man ju trygg och nöjd någonstans i att må dåligt. För att man vet vad det är för någonting, och man vet inte, alltså om man är det tillräckligt länge så vet man inte riktigt hur det är att vara lycklig. Liksom. Man kommer inte ihåg hur man gjorde. Men som där jag är till exempel just nu, jag är väldigt tillfreds med mitt liv. Jag är väldigt nöjd. Min business går bra, jag har mitt lilla hus som jag älskar, jag har bra relationer. Om bara corona sticker, så då är jag liksom, då är saker och ting finfina.
Ja.
Då kommer ju det här, och det här är också så här sjukt mycket privilege, men då kommer vi just det här upper limit problemet därför att om man då ska ta sig igenom sitt eget glastak eller utanför sin comfort zone, då behövs antingen en jävla, alltså man behöver någon slags incitament. Du behöver antingen ha en jävla drivkraft, eller så behöver du någon som sparkar dig dit. Eller hur ska du liksom komma förbi den här gränsen? Och det jag vill komma fram till här är att när du befann dig i en situation där du var så här, okej, nu ska jag anställa. Alltså du var ju jättetidig i branschen. Du var ju bland de allra första som anställde en, vad de flesta då kallar för en assistent. Och du gick ju ännu längre och bara så här, jag vet inte om du kallade henne från projektledare från början. Gjorde du det?
Koordinator.
Och det måste ju ha varit en jävla upper limit-sprängning. Alltså just det här att känna att så här, men jag är värd det här, jag kan det här, jag vågar satsa. För du kan ju inte ha känt att ja, men det här kommer lösa sig, det här går fint. Ta en heltidsanställd där man knappt vet om man kan betala sig själv. Liksom, i en bransch som är helt ny.
Ja.
Hur gjorde du det?
Vilken otroligt bra fråga. När du säger det här glastaket, då ser jag framför mig en sån här kupa som man sätter över fikat när det är flugor ute. En sån. Och jag kan väl säga att jag har levt hela mitt liv under en sån kupa. Jag har liksom levt hela mitt liv, dels att jag är från en liten stad från Hedemora och liksom jantelagen sitter väldigt, väldigt starkt. Det räckte med att man gick förbi, man hade en speciell gångstil en dag när man var på gott humör, så trodde man att man var något liksom i skolan. Det var liksom extremt liksom hårda liksom, hur man kunde vara och inte vara.
Det finns väldigt starka boxar som man ska hålla sig innanför när man är från en liten stad. Jag känner igen det där.
Gud ja, ja men verkligen. Så dels så är jag liksom väldigt präglad av det, och den här kupan har liksom alltid liksom återkommit och liksom satts på mig, eller så har jag satt på den själv för att jag har försökt liksom förminska mig själv. Och sen har jag också alltid levt i att jag har varit helt säker på att jag har någon psykisk sjukdom som jag, för att jag har känt att jag har två personligheter hela tiden. Och känt att jag så här, det är två delar i mig som människa. En del som är så här, okej, det här är flummigt, men jag har alltid känt på mig två saker i mitt liv. Alltså från att jag var superliten, typ 10-11 år, så har jag bara haft två saker som jag har vetat. Det här vet jag inte om jag har sagt någon annanstans, men nu säger jag det till dig. Den ena är att jag alltid vet att jag kommer bli sjuk på något sätt. Jag hoppas fortfarande att min utbrändhet var min sjukdom. Liksom. Jag har alltid känt det på mig att jag kommer att bli sjuk i mitt liv. Och den andra är att jag kommer att bli, ha ett jobb där jag blir igenkänd. Jag har inte haft någon strävan efter att bli kändis, alltså ingenting sånt, utan mer att, så här, att människor, jag kommer ha ett jobb där jag måste ha kontakt med mycket människor, att det kommer göra så att folk känner igen mig på något sätt. Och de två insikterna har bara funnits i mig liksom hela mitt liv.
Som sanningar. Som ja, jag har pratat om förut, alltså just det här med så här,
ja.
Ja, men alltså, ja, men det är ju ens egen sanning.
Exakt, och bara så här, det har bara varit som en information som jag fick väldigt tidigt, så bara okej, okay, ja okej, okay. Och så har de bara varit med i bakhuvudet så. Men då ihop med att jag kände att jag har de här två liksom delarna i min person, eller som jag som människa, den ena exakt i det här att så här, ja men mitt syfte i livet är att ha ett jobb där jag på något vis liksom ger till människor. Jag jobbade ju länge inom så här, omvårdnad och var personlig assistent och älskade det jobbet och kände verkligen att så här, alltså jobba med människor är helt fantastiskt, och jag alltså älskar personlig assistentyrket och var liksom, det är så himla lärorikt och så himla viktigt. Så det är verkligen också så, det var en sån fin utbildning på livet och liksom jobb och hela den biten. Men och så då har liksom varit så här, men det finns någonting annat för mig att jag ska liksom, jag måste, och så börjar jag skriva och blogga, och så började hela den här grejen där jag känner så här, får jag blomma, här får jag ta plats. Jag är också värdur, så att jag liksom har behov av att vara fri. Ja men exakt. Jag behöver vara fri, självständig, att få liksom vara lite så här ledargestalt och liksom hela lite så här storhetsvansinne, absolut. Och sådana saker. Men den delen i mig har varit otroligt stark. Men sen har jag också haft den andra delen som har varit så här sjukt destruktiv och mörk och förminskar och liksom trycker ner och alla sådana bitar. Och så har jag slitit i det här och bara okej, okay, men det kanske är bara PMS, eller det kanske bara är att jag är typ, man ska inte hålla på med diagnoser, men att det är någon diagnos, jag kanske har liksom det här eller det här, och bara gud, borde jag gå en utredning, vad är det här, jag mår inte bra, och så börjar jag sådär. Och sen så träffade jag en, jag har gått i terapi och jag har gått hos olika människor, men sen träffade jag en specifik person som jag gick och pratade med, och så hon pratade väldigt mycket om att så här, att vara i det som hon kallar för livets bok, alltså alla förväntningar, alla normer, alla ramar som andra sätter och liksom så. Eller att vara i sig själv och att tillåta sig att vara den man är, hur man är, hur man vill leva och sådana saker. Och då fattade jag att så här, den här destruktiva sidan i mig är ju när jag försöker förminska mig och trycka mig in i det som förväntas. Alltså det utrymmet som är enligt normen eller hur jag ska vara, som att så här, jag hade en person i min närhet ett tag i mitt liv där det var så här, jag var jätteuppskattad så länge som jag inte var för mycket. Men min personlighet var superhärlig i den här lådan. Men om jag var lite för mycket, då var det liksom jobbigt. Och bara, men alltså, ja, jag gillar när du är så där glad, men var inte mer glad nu, för att det blir för jobbigt. Eller, gud vad härligt att du har så mycket energi, men inte mer energi än så här. Och det är liksom en sån låda som jag hela tiden försökt att passa in och bara, nej, nej, jag ska inte ta så mycket plats. Eller nej, men jag ska inte hålla på och diskutera hela tiden, det är så jobbigt. Och så, du vet, bara så.
Det är villkor.
Ja, exakt, hela tiden.
Man får vara den man är på några villkor.
Ja, exakt. Så att jag skulle säga att det är liksom, och det här har jag slitit med hela livet. Och jag, som du sa, att jag gick in i väggen ganska tidigt, jag var 24 år gammal. Och har liksom slitit med det här hela mitt liv egentligen. Så att enda anledningen till att jag är på den platsen i mig själv idag, eller jobbar på det här, eller anställde Elin, och så, det är ju en del av min personliga utveckling. Att få vara, att tillåta mig att vara den jag är liksom. Det är det handlar om egentligen. Och att anställa och att våga tro på mig och ta alla de här stegen. Det var ju så här, jag hade ju ganska nyligen varit utbränd. Så det var väl också någon slags så här, liv och död scenario. Att så här, jag vill rädda min business för att jag har nyss tagit mig ur en sjukskrivning. Hur fan ska jag göra det? Jag behöver hjälp, jag måste ta in någon, det får bära eller brista. Så det då började det nog faktiskt i att jag bara försökte rädda min business. Och så tänkte jag så här, okej, men om jag förlorar den, då har jag i alla fall satsat. Och här och nu så när jag ser tillbaka på det, så är det hela den här långa harangen om det här. Framförallt. Plus att det handlar nog också jättemycket om att jag älskar förändring. Jag går igång på förändring. Och det är en, kanske inte den vanligaste egenskapen. Men jag älskar förändring och uppsöker förändring om jag liksom inte har den. För att jag blir uttråkad och bara, jaha, nu då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Så det är nog en konstig kombination. Exakt. Jag säger upp, som till exempel 2019, så ändrades ju hela mitt liv för att jag valde att skilja mig efter 10 års relation och 3 års äktenskap och en dotter tillsammans och sådär. Och då, liksom i det, för det var ju fullt kaos, för det är ju det med skilsmässa. Men då säger jag också upp alla mina fasta uppdrag som vi hade. För att jag kom på att det känns inte bra här. Vi har trygg inkomst, men det känns som att det är något som skaver. Det här funkar inte. Så då säger vi upp allting sånt. Så börjar vi om. Alltså mitt i den brinnande krisen. För att det är så här, det måste också kännas sant och rätt i hjärtat. Och gör inte det, nej, då ändrar vi på det.
Så det här med trygghet är inte riktigt din grej?
Nej, alltså verkligen inte, då blir jag uttråkad. Alltså trygghet såklart, alltså alla människor vill ha trygghet.
Jo, jag vet, men det jag menar är liksom att som du säger, mitt i en brinnande liksom liv, så väljer du att add fuel to the fire liksom.
Absolut.
För det finns ju också en sån här tanke om att det finns 3 grundpelare i våra liv där vi behöver ha trygghet. Mm. Det är jobb, hem och relationer. Och om man då har, om det är ett som vacklar, till exempel att du blir uppsagd från ditt jobb till exempel. Men du har ditt hem och du har din kärleksrelation eller din familj eller vänner eller vad det är, då är det fine. Men sen om du också, din kille är slut med dig och du precis har tappat jobbet, ja men då börjar det bli lite så här, lite jobbigt. Och så helt plötsligt så ska ditt rivningskontrakt sluta. ta slut. Då, ja. Då är det ju liksom, om du inte går in i väggen då, så då kommer du aldrig göra det. Så att det är ju liksom just det här, just den här grundtryggheten och att vara och rucka på de pinnarna samtidigt liksom. Det är ju det är kaxigt.
Ja, eller kaxigt, ja. Nej, men jag tror att alltså jag är extremt värderingsstyrd i att jag känner att så här, det jag gör måste vara sant. Jag måste känna det i hjärtat. Och jag tror att det är en effekt av att jag har känt att jag inte har levt sant i så många år, när jag har vacklat i att jag har inte varit sann mot mig själv. Jag har ju tagit beslut och liksom levt mitt liv efter vad andra har tillåtit mig, eller vad jag har tänkt att de har tillåtit mig. Och liksom varit väldigt destruktiv, sådana saker. Så att det är så extremt viktigt att jag får vara i så här, det här känns bra hela vägen in. Det här kan jag stå för. Mm. Och då, även om det innebär att jag är en brinnande kris i mitt privatliv, och så känner jag att det företaget jag jobbar med eller uppdragsgivaren jag har, det lirar liksom inte här. Nej. Då är det inga konstigheter för mig att säga upp det. För att jag har också en otrolig tillit till min egen förmåga i det att, vad är det värsta som kan hända? Ja, men jag, alltså, jaha, vad är det värsta som kan hända i det här? Ja, men det kanske är att vi får lite mindre uppdrag ett tag. Eller vi får liksom jobba ännu hårdare med det här. Så, men jag löser det. Och det värsta som kan hända, nej, men då får vi tänka om. Och så får vi göra helt annorlunda. Alltså, det är inte så, i sådana scenarion så har jag inte så mycket katastroftankar. Utan bara en väldigt tillit att så här, jaha. Alltså hellre testa än att känna att nej, men jag provade inte. Jag höll igen.
Mm. Ja, men jag håller helt med dig. Så, men jag tycker det är också roligt att du säger vi. Så här, vi om företaget, om dig och Elin då. Jag menar, nu har ni jobbat ihop i 5 år snart.
4, 5,
ja, precis. Ja, och jag, alltså hur är den relationen? Hur är det att vara, för vi har pratat om det lite grann, det här privata, att jag är sugen på att anställa. Men jag är inte riktigt vet vad det är jag behöver. Jag börjar närma mig nu att veta ungefär vad det är jag behöver. Men just det här att sitta i en arbetsintervju och någon ska sitta och förklara för mig hur bra de är. Alltså jag kommer bara säga, ja, ja för fan, vi kör. Det låter jättebra. Ja. Alltså när jag knappt vet vem det är jag behöver. Mm. Hur var den processen? Alltså hur bestämde du dig för henne? Hur visste du vad du behövde?
Det visste jag nog inte. Det har nog... hur var den processen? Alltså det började med att jag gick igenom ett scenario.
Du gjorde en aktiv sökning, eller hur? Du gjorde alltså du la ut en annons.
Ja.
Vad stod det i den?
Ja, det skulle jag också vilja veta, tänkte jag säga.
Finns den i bloggen?
Ja, garanterat.
Mm. Ska vi slå en sökning sen?
Oh my god. Ja. Nej men så här, jag hade apropå onlinekurser så satsade jag jättemycket på onlinekurser ganska tidigt och körde många kurser 2015. Och då var det en person som jobbade på det här företaget som jag gjorde kurser med som han uttog sig själv till min mentor så att jag kunde bolla väldigt mycket med honom. Och då var vi så okej, men jag behöver anställa, vad ska jag göra och så vidare. Ja okej, men då var jag inne på en praktikant och då var det så här, men en praktikant, vad är det jag vill ha nu egentligen? Plus att jag gick då till Silje som jag också bollade jättemycket med som jag fortfarande går till. Och då var jag så här, men vad vill jag egentligen ha? Jo, jag vill ha en person som jag kan växa med, som är bra på allt som jag inte tycker att jag är bra på, som tycker att de bitarna som jag tycker är tråkiga och inte vill lägga min tid och kraft och energi på, det tycker den personen är roligt och givande och liksom går igång på. Okej, bra. Men jag vill också ha en person som är lojal, som kan tänka sig att fortsätta jobba med mig över tid. Jag vill inte ha någon som försvinner efter ett halvår eller ett år. För att jag investerar ju extremt mycket i den här personen. Och då följer ju praktikant bort, för de stannar ju inte. De har ju så. Så då var det bara att anställa. Och så konsult är också så här, då är du inte lojal. För att jag vill också ha det här,
exakt.
Det här att folk, den här personen ska brinna för det jag gör. Den ska brinna för mitt varumärke precis som jag gör. Det är en ganska stor sak att kräva av någon. Och jag vet också att det är en person som behöver vara, som inte vill ta min plats, som inte vill synas i rampljuset, som inte själv vill bli influencer, som inte har något intresse av att jag ska tagga dens konto hela tiden för att den ska växa på Instagram till exempel. Och jag behöver också ha en person som är som fattar att den jobbar med mig. Alltså produkten vi jobbar med är jag. Mm. Och det blir också en väldigt så här, den kommer vara extremt involverad i mitt liv. Och det kan liksom bli så, den måste kunna hantera det. Den måste kunna förstå att så här, du jobbar med en produkt som är en människa som gör att det är väldigt personligt. Så att vi kommer prata om mig hela tiden. Och det blir ju så, alltså inte ja, som privatperson. Men det är liksom, ja sorry, det är det som är. För att det är jag som är produkten och allt som har med mig att göra kommer vara ditt jobb. Så handle it eller så funkar det liksom inte.
You better like me.
Så stackad. Ja, men så det är ju liksom den...
Men visste du allt det här innan?
Alltså jag tror att jag sorterade fram det ganska väl. Både jag själv och med min exman då och med Silje som är otroligt bra och ställer bra frågor. Och så
är det
där.
Din terapeut? Är
jag, ja, coach. Mm. Men sen också så här, jag som människa är liksom, vad ska jag säga, jag är ganska krass, jag tror inte att man får det intrycket av mig kanske, alltså, så här, jag är väl förhoppningsvis en varm person som är, och jag är ganska så här, känslobaserad och sådär, men jag är också väldigt business och väldigt krass i mångt och mycket, så att det är inte så svårt för mig att, så här, alltså, att skilja på olika saker eller sortera. Jag tycker ju att en av våra stora problem, det är en helt annan vision, men en av våra största problem idag, både kring som det personliga välmåendet och typ när vi är i sociala medier, är att människor kan inte sortera längre och vi kan inte nyansera saker och saker går in, vilket gör att vi mår skit utan anledning.
Vad menar du med det? Vad menar du med det? För när du säger sortera, jag vet ju vad du menar nu när du pratar om det, för vi har ju pratat om det, men kan du utveckla, vad menar du med att sortera?
Ja, men till exempel att så här, sortera känsla och fakta till exempel i en situation, att så här, okej, men vad är den här, i den här situationen så börjar så här, många låter allting gå helt in, som till exempel om man är med om någonting i arbetslivet, då tar folk det personligt och bara, men vänta, det här handlar inte om dig som person, det här handlar om din insats i den här arbetsuppgiften. Det handlar inte om att jag säger att du är en dålig människa till exempel.
Hade inte du en exakt, alltså för du hade ju en sån här situation, du pratade om det här på Instagram, var det inte någonting specifikt som hade hänt?
Jo, men alltså, det är ganska ofta. Det var senast nu när jag håller på att prata om vaccin till exempel. Covid-vaccinet på story, så var det också många som så här, kanske inte delar min åsikt. Men som måste, känner först ett behov att de behöver säga att du verkar vara en jättehärlig människa. Och det kan jag också säga, men det har ingenting med saker. Du behöver inte säga till mig, om du vill säga så här, jag håller inte med. Säg bara det, det går jättebra. Du behöver inte säga att jag verkar snäll först eller verkar trevlig, för det har inte med saker att göra. Jag kan ta det. Jag tycker att vi liksom omyndigförklarar oss själva lite grann genom att hela tiden man måste säkra upp och bara, du verkar jättesnäll, men jag delar inte den här åsikten.
Det här är den allmänna kränktheten som du syftar på. Den allmänna lättkränktheten. It's a thing.
Ja, och det var det du syftade på var då när jag så här hade en frågestund och någon bad mig visa bild på mina gamla ögonbryn och mina så här, sämsta och bästa. Och så gjorde jag det bilder på mig själv utifrån vilka ögonbryn jag tyckte att jag passade lite sämre i och lite bättre i. Och då var det jättemånga som blev kränkta av att deras ögonbryn påminner om mina, de som jag tyckte var sämst. Och sen likadant att folk blev kränkta över att jag har gett löpartips för att de kan inte springa till exempel. Så då får man inte ge löpartips och så vidare. Ja.
Men i alla fall, och då pratade vi lite grann om det här med att ta ansvar för sina egna känslor. Ja. Alltså just det här att du säger ju inte, alltså man kan inte hela tiden täcka upp för allting.
Nej.
Människor får ju ta sitt eget jävla ansvar för hur de reagerar på någonting. Om du inte menade att liksom... Det var ju inte ditt syfte att exkludera alla som inte kan springa. Nej. Utan det var att ge tips till de som tycker om det.
Ja, men om man måste jag inte sålla.
Om jag har på mig den här tröjan kommer alla då säga... Nu har jag då en turkosgrön... Ja, det var ju ett bra exempel. Tröja på mig och då är det så här, ja, men jag hatar inte färgen röd.
Nej,
att jag har på mig den här tröjan. Det är liksom, det är inte, jag hatar inte alla människor som har på sig röda tröjor för att jag har på mig den här. Alltså det blir på den nivån, det blir så otroligt absurt i vissa situationer. Att jag känner verkligen så här, men som du säger, att man förklarar sig själv när man
och den man pratar med.
Ja. Mm. Och det kan jag känna så här, men alltså ta ansvar för dina egna känslor inför det här faktumet, för det har noll med i det här fallet Fia att göra.
Ja. Absolut. Och sen också vuxen, vad man lägger för men också vad man lägger för värdering i saker och ting. Alltså om jag läser en text så behöver jag också så här, vänta nu, det står så här och ingenstans här, så här den, som jag då, det var en tjej som skrev i morse att, så här, att jag förminskade alla som inte vill ta vaccinet. Och så läste jag på det jag skrivit, jag bara nej, alltså jag hör vad du säger, men jag ifrågasätter. Jag lägger ingen värdering, ingen känsla, det går inte att utläsa det, men det är din tolkning. Du lägger den värderingen i det jag skriver, för att du lägger in dina egna känslor i detta. Exakt.
Och då handlar det ju men om henne, inte om dig.
Ja, men då är så här, den sorteringen, att man, för man lägger gärna in sig själv.
Vänd
så att man behöver
liksom,
exakt. Jo, men om faktiskt, vi ska gå tillbaka, ja. Ja, men det är jätteviktigt, och framförallt för att skydda sig själv, för annars så blir det jättejobbigt att leva. Och, det blir
och jag känner att så här, som influencer, som ju faktiskt är målgruppen för den här podden, eller liksom allmänt de som vi som finns i sociala medier, vi kan inte ta ansvar för allas känslor där ute. Absolut, man ska absolut inte göra saker som medvetet sårar. Men jag känner någonstans att hela triggervarningkulturen håller på att spåra ur. Feminismen har gått för långt. Nej, jag skojar. Men jag känner liksom att just det här att försöka, alltså det är så otroligt curlingkultur.
Yeah.
Att så här, alla ska liksom hanteras med silkesvantar. Man är så här, men jag går inte sönder. Jag kan liksom, jag kan ta ansvar för mina egna känslor.
Ja, och att återigen, om vi befriar oss själva från liksom att lägga värdering i allting, så att vi kan också nyansera, för ingenting är svart eller vitt, eller än så länge tror jag inte att någonting som är svart eller vitt, utan det går alltid att nyansera, och det finns. Ja, exakt. Tack. Men det finns alltid liksom lager och nyanser, och det så här, tänk vad berikade vi blir när man kan tillåta sig att vrida, vända och säga okej, du tycker det här, alltså man också kan diskutera fritt och bara, jag fattar inte dina åsikter, jag håller inte med, men vi kan ha jättehärlig och spännande och intressant diskussion, för vi respekterar varandra i det, och jag behöver inte säga innan att så här, åh, du verkar jättesnäll och jättehärlig. Och gud vad du är gullig. Men jag hatar dina åsikter. Det är så här, men kan vi inte
för du har ju ändå strykit ett stort fett streck över allt du sa innan så, när du säger men.
Och det är också orelevant. Så här, det hör inte till sakfrågan. Så, att, så här, kan vi inte vara lite mer. För det är som att man blir så här, intellektuellt så här, nedvärderad när vi ska ha en sån låg och grund diskussion hela tiden. Mm. Helt annan diskussion är. Anställningsintervju var vi på.
Ja men alltså, så just hur
processen.
Ja, precis, processen, och sen hur era relation har förändrats.
Jag kom fram till ungefär vad jag behövde, och så listade jag det i ett blogginlägg, och så skrev jag ungefär där vill jag ha. Det här söker jag. Och sen så fick jag 100 CV:n, ansökningar och personliga brev och allting. Och så gick jag igenom allting och kände att jag bara, oh jävlar, vad gör jag med det här? Bra. Träffade 11 personer, valde ut 2 tror jag, som jag träffade 2 gånger. Eller en gång till liksom. Och sen så var då Elin den som var så här, absolut. Du vet när man bara så här. Det är som att universum pratar med en och bara, that's your girl. Det var bara, det fanns ingenting.
Det var ett strålkastarljus.
Ja, så fort hon satte sig där så bara, exakt. Det var så tydligt. Och sen så, för en del i det hela var också liksom öppenheten i, jag har inte en klar roll. Det är den här ramen, att så här, det här behöver du vara bra på att tycka om och det här och så. Precis som jag sa, att sortera det. Men sen så har hennes roll och vårat samarbete och vår relation liksom utvecklats, förändrats, process tagit, alltså det har liksom varit en levande process och är fortfarande. Nu skulle jag säga att fyra och ett halvt år in, så är vi väldigt extremt ihoptajtade och liksom jobbar extremt tydligt, men det har tagit, vi har liksom hela tiden varit öppna för att säga okej, nu händer det här och nu händer det här, för att mitt liv har ju också
förändrats.
Hon blev anställd, jag blev gravid, var gravid, födde barn, hade bebis första året, vi har bytt kontor ett par gånger, sen så efter hade vi en höst när Edith började, skulle börja på förskolan. Sen började jag spela in tv-programmet Lyckomaten, det som var programledare, försvann hela våren för jag pendlade till Malmö. Och sen ska jag skilja mig. Så, och sen så kom corona. Så att det är också så här, den, hennes styrka är ju verkligen att vara otroligt flexibel. För att hon jobbar också med en person som är helt så här, behöver ha feeling för saker och ting. Så att då vet
Relaterar.
Hon manipulerar ju mig som fan för att också kunna liksom ha det jättebra. Ja, men hon ger mig falska deadlines och hon säger att det ska så här, för att hon har hittat hur
fullt rimligt, jobba. Fullt rimligt.
Ja, ja. Mm. Och ja, vi vet båda också att så här, för hon styr ju min kalender och då vet ju hon att så här, som igår till exempel ska vi fortsätta samarbete och då har jag ett träningspass som börjar 11:30. Då vet hon också, för att jag är en sån som så här, det måste bränna till, för att då blir jag som mest kreativ. Om jag får en, om jag ska leverera en text om en månad, då kommer jag att sitta en timme eller max en dag innan. Och det är då jag funkar som bäst, då levererar jag jättebra. Men ska jag sitta en månad innan, då kommer jag leverera skit. Och det arbetssättet att vi accepterar det.
Relaterar.
Ja.
Relaterar. Jag satt och gjorde slides. Jag hade en föreläsning i onsdags. Började klockan 13. Jag satt och gjorde slides. 105 stycken på förmiddagen.
Ja, exakt. Mm. Och så länge man hittar så här funkar jag. Och nu vet jag att så här levererar jag bäst. Då är det bara att köra på det. Mm. Men då hade jag träningspass igår 11:30. Och då sätter hon tiden klockan 10 ska hon komma hit. Vi ska fota samarbetet. Då är det ändå en och en halv timme. Sen så vet hon också att hon blev lite sen. Hon satt och klöpp podd och hit. Hon kom hit kanske 20 över 10.
Klöpp podd?
Ja, eftersom det håller. Ja, och sen så börjar vi fota klockan 11. Så att när det är 3 minuter kvar till att min kamera sätts, alltså vi fotar till att klockan är 28. Och mitt träningspass börjar 30. Och jag är tidigt i träningspasset. Och jag, apropå också hur jag är. Alltså, jag kan gå från att stå så här. Oh, härlig produkt. Och sen så börjar jag så här. Tar jag 10 sekunder och börjar ladda om. Hej, nu är det träningspass. Alltså, jag är så.
Och det har ju också att göra med att du kan ju din skit. Alltså, det är ju mycket personlighet. Men det är ju också otroligt. Det är för att du har erfarenhet och kan det du håller på med. Jag menar, jag hade ju inte kunnat göra det här ifall det var min första föreläsning någonsin. Och jag inte kunde ämnet. Det är inte så här att jag skulle kunna göra det om jag är på typ, ja men du vet, när man gick gymnasiet och bara, nu ska du ju hålla en föreläsning om Titanic i en timme och man inte kan någonting liksom.
Nej,
och så att självklart så är det ju, har ju det här att göra med att vi har all den kunskap som vi har i ryggen. Och har gjort det 100 gånger förut. Och då kan man liksom, då kan man nyttja den här nerven. För att, och då, för då blir det ju eld i baken. Då, alltså det är som jag brukar säga till Jackie som jag jobbar med. För hon håller på att bli vansinnig på mig liksom. Och jag är så här, jag måste ha den här nerven. För att jag ska känna, jag måste vara i det, jag måste känna det liksom. Hon bara, alltså visst, absolut, jo, det går ju ihop, men hon håller ju på att få liksom någon liten aneurysm.
Och det är just det där, jag och Elin brukar skoja om just när vi ska fota samarbeten, där jag också så här behöver ha den här feelingen. Och just när ni vet, är det den här sällskapsresan när de så här ska ta passbilder eller skidbilder och hela familjen ska in i den här lilla maskinen, vet, de är uppe i fjällen, den här klassiska filmen, och så tränger de in sig i ett fotobås och sen så är det 4 bilder som tas och då kastar de in en person i taget. Och den känslan har vi ofta när jag så här fotar, byter tröja, fotar för att jag ska hämta Edith på förskolan. Och sen tittar vi på det och bara, fy fan vilka fina bilder, du lever verkligen. Ja, för att vi har accepterat mitt arbetssätt och bara så här embracea det. Att vi kan inte ha en hel dag, för då kommer jag sitta så här och dricka kaffe och bara, jaha, För att jag får nerv då 5 minuter.
Exakt, jo men jag är precis likadant. Det är ändå så skönt för nu känner jag så här, bara, men vad bra, då kan jag bara titta på dig. Och så, sen så kan jag bara titta på Elin. Och så bara, okej, okay, men då vill jag bara copy-pasta liksom.
Ja, 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 klona henne, det blir jättebra.
Ja, men jag tänker alltså, varför uppfinna hjulet liksom?
Ja, exakt.
När det redan finns.
Ja.
Men, okej, okay, men vad bra. Då, vad skulle du ge för råd till mig? Eller någon som är så här, någon som har kommit ett par år i sin business och känner att så här, jag behöver hjälp om jag ska växla upp. Jag har ju jobbat med konsulter hittills. Men jag känner ju att jag skulle ju behöva ha en person som är liksom min andra hälft. Men det är ju också sjukt läskigt. För det är ju som du säger, att man investerar otroligt mycket i den personen. Och liksom, tänk om den personen då vill sluta. Inte tycker om den längre. Gör slut.
Men det har ju inte med dig att göra då som person.
Nej, jag vet.
Det är ju det första.
Nej, absolut. Och det var inte så jag menade, att jag skulle ta det personligt. Men då står man ju där och så bara, jaha, ja. Nej, men min andra hälft är borta. Hur ska det här gå liksom?
Då får man hitta en ny. Alltså, okay.
Vi backar bandet. Jag skulle ha tips här.
Ja. Nej, så här. Min största mardröm är ju att Elin en dag kommer hitta någonting som hon vill göra i sitt liv som inte har med mig att göra. Men den dagen, den sorgen, det får bli då. I alla fall. Tips. Jag menar så här. Om man har kommit till en punkt där man känner att nu är det lite bära och brista, eller så att man står still och stampar och inte kommer fram, och så man har gjort det och man har försökt allting man kan göra själv, och så här, jag byter strategi eller jag gör det här eller vad det nu än må vara, att man vågar ta steget. För så här, till slut finns det inga alternativ kvar, och då antingen, jo, alternativet är att fortsätta. Ja, okej, okay, då fortsätter vi. Men har man testat det och känner så här, ja, nu vill jag inte fortsätta för att till och med det har tappat sugen. Ja, men då måste man bara kasta sig ut där. Och det är jätteläskigt, men det är också en investering. För att man är bara en människa och man kan inte växla upp själv. Det går inte. Man kan komma till en viss nivå när man är själv. Men sen måste man liksom ta in flera krafter och utvecklas. Och det är läskigt, men det är också fast det bästa jag gjort. Det finns några saker som är de bästa sakerna jag gjort i mitt liv. Min dotter är en grej, och att anställa Elin en andra. Och det är, alltså det, att anställa henne har gett mig liksom all förändring. Jag hade inte kommit hälften så långt som jag har kommit de här senaste åren om det inte var för att vi tillsammans har kunnat bygga. Så det är ju, nu är det ju 200% kraft i mitt företag. Innan var det ju 100%, eller jag som jobbade mer än 100% med mig själv liksom. Mm. Så att man måste våga ta det steget om man känner att det är där man vill vara. Sen kanske man också upptäcker att nej, men jag är nöjd så här. Jag trivs med att bara är jag och att jag är här. Och då är det också bra. Men att man så man inte står och stampar och är frustrerad. För antingen får man acceptera, nu kommer jag hit och jag underhåller och det är jättebra. Annars så måste man agera på det. Mm. Och det kommer vara läskigt. Det är läskigt. Det är fortfarande, om jag tänker på att jag är ansvarig för hennes försörjning och vi ska liksom, vi har lönekostnader på nästan 1 miljon per år. Bara i lön liksom. Jaha, och fy fan. Och så står man här nu i februari och bara, gud. Men vad fan sen, jaha. Det är skitbra, det är bara kul. Då har vi ett mål.
Precis, då har vi ett mål.
Ja, exakt. Det är liksom, ja, vi måste minst dra in den där millen det här året igen. Ja, absolut. Ja, men det löser sig.
Ja.
Ja.
Men, och vad är, vad är det roligaste med ditt jobb just nu?
Allt. Det är liksom, det är variationen. Det är den här känslan av att jag och Elin möts och så bara, vad ska vi hitta på för kul nu? Vad gör vi? Som nu är vi så här, ja, jag vill göra mer tv och det tar av olika anledningar tid. Jag har kontakter, jag pratar med folk och hit och dit och så här, men det tar även lång tid. Och vi bestämde oss för något år sedan att så här, vi ska aldrig mer sitta och vänta på saker och ting. Okej, jag vill göra mer tv och programleda mer. Hur kan vi göra det? Jo, vi gör en IGTV-serie på Instagram. Så att bara få underhålla det, få ha någonting att visa upp, få fortsätta göra hela den grejen. Bra, då testar vi det. Så att liksom vara helt prestigelös för att så här, ja, en liten IGTV-serie är ju inte direkt lyckomaten på SVT som du gjorde. Nej, men det är någonting som tar mig framåt. Och att vi känner att så här, vi väljer riktning. Som så här, Okej, men Elin, ska du klippa en till podd i veckan? Ja, gud vad kul. Ja, men då gör vi det. Eller ja, ska vi starta en sms-tjänst där vi testar? Ja, det känns skitbra. Alltså den känslan, för att vi står aldrig och väntar. Och sen om någonting inte känns bra, när hon hade varit anställd en kvart, då sa vi upp allt. För vi skulle börja om, insåg vi. När vi hade så här, okej, men så här har jag jobbat. Jag hade precis haft en av mina bästa månader på Metro då. Och fakturerat 250 000 eller någonting den månaden. Och vi bara, det är dags att säga hej då till Metro. Bara, ja, det är det. Så, sa upp allting. Och så började vi om. Och just den känslan att så här, ja, vi får liksom, vad ska vi... Man får inte ta det på så stort allvar. För då blir det tungt. Jag säger inte att det inte är på allvar. Det är det verkligen. Men för att man ska orka och att man ska liksom känna att det här är roligt. Jag brinner för det här. Det här är liksom någonting som får mig att vakna på morgonen och bara, jag är så privilegierad att jag har det här jobbet så att jag vet typ inte vad jag ska ta vägen. Det är bara så här, ha, jag får träffa människor, jag får liksom, du vet, det är så mycket.
Det ger också så vansinnigt mycket energi. Alltså just den där känslan av att så här, vad gör vi nu? Och inte bara så här, nu går jag till jobbet igen. För ett sånt företag vill man ju inte driva så som man bara sitter av tiden. Liksom, utan det måste ju återigen, det måste vara den där nerven, det måste vara det där drivet. För att man ska känna att det är värt det liksom.
Och en sak också apropå Elin och hennes roll är också att jag har från dag ett gett henne extremt mycket eget ansvar. Alltså frihet under ansvar och att hon har egna puckar. Jag har inte en aning om hälften av allting hon gör på sin arbetstid. Alltså jag har ingen aning. Men jag vet att hon
är ingen micromanager med andra ord.
Nej. Och det är inte så att jag kollar hennes mejl eller dubbel. Alltså så här, hon har helt egna bord. Hon är helt, alltså jag bryr mig inte. Så länge jag ser att hon levererar det som hon ska. Hon verkar trivas, må bra och är stimulerad. Och det är liksom...
Du pratar om en hund.
Ja. Nej, men stimulerad. Jag hör så många människor som inte är stimulerade på sitt jobb. Att de tycker att det är liksom så. Men och sen också att så här, hon kan göra sitt jobb vad hon vill, när hon vill. Det är inte så att jag sitter och räknar timmar. Så en gång så hade vi telefonmöte och dagen efter så berättade hon att hon är dansk. Jag hade ingen aning. Så här, det spelar ju ingen roll om hon sitter i Gdansk. För att vad fasen, vi hade telefonmöte och hon gjorde sina saker. Hon svarade lika snabbt som vanligt och så hade hon glömt att säga det. Men det var bara...
Oh well.
Men det var ju bara så här, ja, absolut. Ja. Så det tror jag också att i så här, för en del, det kan vi prata om en annan gång, men just där när man också blir chef över någon, då finns det också, det är så lätt att man då kliver in i så här, jaha, nu ska jag vara din chef, då måste jag bete mig på det här sättet och så måste vi ha den här relationen och det måste vara så här och så bara, säg vem? Ni får hitta er relation, jag är absolut hennes chef men hon är också liksom, vi är också kollegor och ja, jag är produkten, alltså det är väldigt speciellt på det sättet. Men ja, vill jag säga med det då? Ja, men du fattar.
Jag fattar. Nej, men nu hann vi ju alltså, gå igenom det lite snabbt, det här med att vara chef.
Exakt, absolut.
Men du, what's next då på din projektlista?
Ja, vi har en treårsplan som vi håller på att agera på. Så vi går lite här stegvis. Jag har sagt att jag ska öka omsättningen rejält det här året har jag satt som mål. Så det hoppas jag att vi gör. Vi har öppnat väldigt starkt så det känns väldigt kul. Men just nu så är jag i att vi ska bara fortsätta lite nu och bara se hur vi liksom gör de här olika sakerna. Och sen är det ju corona fortfarande. Så att så här, gigga på. Vi håller på att gigga mycket nu, det är kul.
Gigga på. Ja, men det är precis. Det blir titeln för det här avsnittet. Nej, jag skojar.
Exakt.
Men hörru Fia, det här var ju fantastiskt. Tack snälla för att du tog dig tiden att vara med i podden igen.
Ja, men så roligt. Jag kan komma tillbaka om, vad sa vi, 6 år?
5.
5 år.
Fem får räcka, det känns som en bra intervall. Ja.
Ja, det är toppen. Jättebra. Var 5:e år.
Då är du välkommen tillbaka då. Tack.
Puss och kram.
Puss och kram. Hej då.
Hej då.
Det var det. Jag hoppas verkligen att du har fått några nya insikter, några små aha-upplevelser eller bara lite härlig inspiration av det här avsnittet. Om du gillar podden så får du hemskt gärna stötta den genom att ge den ett betyg, gärna ett högt sådant, i din närmaste podcast-app.
Och glöm inte att connecta med mig på Instagram @lalinda. Vi hörs nästa gång. Sköt om dig så länge. Hej då!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.